1949 så blev Kina folkrepublik. Idag, 46 år efteråt, så styr kungabarnen Kina. Det är den mycket åldrige president Deng Xiaopings barn som tillsammans med Kinas rika gör privata affärer och ser gyllene tider framför sig när Hongkong införlivas med Kina 1997, 25 september 1995.
Det sägs att revolutionen äter sina barn, men i Kina verkar det vara tvärtom. För där har barnen till de gamla revolutionsledarna tagit makten över stora delar av ekonomin. Med stor förslagenhet behandlar de nationens tillgångar som om de vore deras egna. Vi börjar 8 dagar ikväll med ett avslöjande australiensiskt reportage om de så kallade kungabarnens roll i det kinesiska samhället.
Kinas kungabarn kommer från Kinas revolutionära familjer. Det vill säga, det var deras fäder som 1949 bildade folkrepubliken. De sa att de gjorde det för att göra slut på privilegier och förtryck. Men de skaffade snabbt egna fördelar. De slog sig ner i de gamla kejserliga kvarteren alldeles vid Pekings förbjudna palats. Det var där kungabarnen växte upp i skydd av kejserliga lejon och soldater med bajonetter. Området kringgärdades av höga murar, vid entrén en vägg som hindrar insyn, texten "Tjäna folket". Partibossarnas söner och döttrar gick i de bästa skolorna. Det gör förstås också dagens nya unga generation. Deras lärare var och är pålitliga partitjänare och målet med undervisningen var och är att eleverna ska ärva revolutionen. Men bland kungabarnen, liksom förstås bland allmänheten, finns de som inte gillar att de revolutionära ledarnas barn automatiskt behängs med makt och privilegier.
Deng Xiaoping's family, Deng Xiaoping's son daughter can have, I want to have position, and people gave it. The rich people will be the real master of this state. What is the revolution? They forget.
Dai Qing hör också till kungabarnen. Hon är adoptivdotter till en av Deng Xiaopings närmsta allierade, en hög militär. Hon har växt upp i den mest privilegierade av världar. Hon känner den och tycker inte om vad hon ser.
And I think in 1950s nobody imagined maybe one day I can use this kind of privilege or this kind of name to make themselves rich. Only we are going to be very important person for the party and for the state.
Den nya ledaren för Deng-dynastin är Deng Xiaopings äldste son Deng Pufang. Han bär smeknamnet kronprinsen, men han behandlas som en kung. När han besökte Australien nyligen med en grupp handikappade artister var det med guldkant på det mesta.
With your presence we hope that this will not be your last visit to Sydney.
Under kulturrevolutionen på 70-talet misshandlades Deng Pufang svårt av Maos röda trupper, därav hans handikapp. Idag leder han Kinas handikappförbund, han samlar in pengar men anklagas samtidigt för bedrägeri och korruption. Politiker och företagsledare sluter upp och stödjer hans sak. Det gäller särskilt om de vill göra affärer i Kina. Som mediamogulen Rupert Murdoch. Han betalade allt för de handikappade artisterna i Australien.
Thank you.
Kinas Kina-expert Linda Lau arrangerade resan sedan Murdoch gjort ett privat besök hos Deng Pufang i Peking.
What do you think he and the company get out of this?
Well, I don't think that every little thing that he does, he expects to get, dollar for dollar return out of it.
It can only help his business interest in China, though, can't it?
Well, I don't think it will harm it.
För två år sedan hade Murdoch inga vänner i Peking. När han hade köpt det Hongkong-baserade tv-bolaget Star förolämpade han omedelbart Kinas regering med sina ord om satellit-tv.
Advances in the technology of telecommunications have proved an unambiguous threat to totalitarian regimes everywhere. Satellite broadcasting makes it possible for information-hungry residents of many closed societies to bypass state-controlled television channels.
Murdoch blev utfryst, men det skulle inte vara länge. Hans bolag fann nyligen ett lukrativt fotfäste på den kinesiska tv-marknaden, sändningarna från Kinas största idrottshändelse, bordtennis-VM. Murdoch har också gått in i ett samarbetsprojekt i Tianjin och delägarskap i kommunistpartiets ledande tidning Folkets Dagblad. Men åter till Deng Pufang. När han kom till Hongkong så var det många som höjde på ögonbrynen inför hans metoder.
Deng Pufang came down here a few years ago and with an entourage, everybody rolled out a red carpet for him. But some of those around him were pretty tactless to say the least. Their approach to fundraising seemed to be to go around to prominent Hong Kong businessmen saying more or less cough up else we'll make life difficult for you after 1997, and that went down very badly in Hong Kong, and I think there were some protests privately and discreetly up to the top in Beijing.
Men en del av Hongkongs affärstoppar var ivriga att skänka. Den mest generösa checken kom från Hongkongs rikaste man, fastighetsmagnaten Li Ka-shing. Den var på motsvarande nära 110 miljoner kronor. Li Ka-shings allians med Kinas kungabarn och hans roll som rådgivare åt regeringen i Peking har gjort honom till en av de mest framgångsrika utländska investerarna i Kina.
Li very much used the princelings as a channel into China, especially into doing business in Beijing and Shanghai.
Exempel: Oriental Plaza, Pekings största byggprojekt, ett helt jättekvarter i centrum. McDonald's hade redan ett hyresavtal på 20 år, men stans myndigheter bröt det till förmån för, ja just det, Li Ka-shing. Men det var förstås innan hela projektet lades i malpåse på grund av planeringsbrott. Deng Xiaopings ekonomiska reformer har en särskild symbol i södra Kina, staden Shenzhen. För 15 år sedan blev den Kinas första särskilda ekonomiska zon. Då var den bara en liten fiskeby. Idag bor 3 miljoner människor där och dess ekonomi växer med halsbrytande 50% om året. Och vem är det som spelat nyckelrollen i detta? Familjen Deng förstås. Samtidigt som pappa blir allt äldre och allt mer bräcklig, han är 91 idag, har barnen stigit fram som allt mer mäktiga talesmän och förkämpar för hans reformer. De är alltid med honom och översätter hans knappt hörbara mumlande till långtgående politiska direktiv.
In terms of China, power is who gets access to the paramount leader. And increasingly, that access was guarded by the family, and in particular by Deng Rong, who acted as her father's translator and secretary. So it was the case that when anyone wanted to approach Deng, they would have to go through the family. From sort of about late 92 onwards, when Deng's health began to fail, his family were making more and more speeches. So people couldn't tell whether it was Deng, and people suspected that it was Deng's family.
Deng Xiaopings dotter Deng Rong har personligen arbetat hårt för Shenzhens fenomenala utveckling och hon har öppnat eget där som byggherre. Idag leder hon ett statligt utvecklingsbolag som heter Shenzhen Surpass. Och förra året var hon i Hongkong för att dra igång sitt första stora projekt där, ett bostadskomplex med lyxlägenheter. Det stoppades dock, slöseri med pengar, sa Peking. Så nu satsar Deng Rong på en hälsoklubbskedja för Kinas nya elit. Hennes partner är Hongkongs hälsodrottning Deborah Sins.
And what's Deng Rong's financial interest? Is she an equal partner? Yes, I believe she has a major share in her company. In terms of the joint venture agreement, it will be on an equal basis. Yes.
Deborah säger att minst 6 hälsoklubbar planerats för motsvarande 21 miljoner styck. Och medan hon, Deborah, ska vara ansiktet utåt ska Deng Rong stå för pengarna och bana väg för succé också i Kina. Det sjuder av utveckling också i Shanghai, Kinas nya ekonomiska skyltfönster. Fastighetsmarknaden är skållhet. På bara 5 år har man bebyggt lika mycket mark i Shanghai som på 35 år i Hongkong. Markpriserna har stigit till tredje plats i världen. Och den som har de rätta kontakterna kan tjäna ursinnigt mycket pengar. Familjen Deng finns förstås med här också. Deng Rongs yngre bror har visat sig kunna slå rejält mynt av familjenamnet. Han drog igång bara för några år sedan. Och än en gång finns Hongkongs rikaste man, Li Ka-shing, med i bilden. Han hakade på snabbt på byggprojekt som idag är värda ett par miljarder. Att en del byggs på mark där nybyggnation tidigare varit förbjuden verkar ligga i sakens natur. Men bland Kinas arbetare gror vreden över maktmissbruk och privilegier. Dessa människor arbetar vid Kinas största stålföretag, Shougang, för cirka 80 kronor i veckan. Men nu står även detta magra levebröd på spel. Företaget balanserar på randen till konkurs och de som jobbar där skyller på cheferna. På Röda Korsets dag vid Shougang slår man på trumman för de anställdas fria hälsovård. Företaget är ett typexempel på det som kallas en risskål av järn. Det system som fortfarande bär upp Kinas mestadels statliga ekonomi. Företaget ger inte bara arbete och hälsovård utan även bostäder och skolor och till och med klippning åt sina 260 000 anställda och deras familjer. Frågan är bara hur länge det varar, för nu förs ledningen över till en ny generation entreprenörer som söker lönsamhet mer än något annat och då minskar både jobb och välfärd. Och i många fall är det Kinas kungabarn som tagit kontroll. Idag är det de som vaktar över landets ekonomiska tillgångar.
I think you can say that in general they treat state assets as their own. There just is no distinction between the state's property and personal property.
Men hjärtat i kungabarnens imperium ligger inte i Kina, utan i Hongkong. Det är där som insatserna är som allra störst. På Hongkongbörsen kontrollerar familjen Deng redan företag för minst 3 miljarder. Och de tog sig in bakvägen genom att köpa upp redan noterade företag. På så sätt kunde de nämligen gå runt den redovisningsskyldighet som gäller för nya bolag. Ändamålet får sägas helga medlen.
And it was basically circumventing the central government policy. And then once they set up these companies, they would build them up by injecting assets from the parent company back in China into the Hong Kong listed company. So that's essentially what the process was.
So are China's national assets being siphoned off?
Absolutely.
En som verkligen vet hur man tar sig in bakvägen är Wu Jianchang, Deng Xiaopings måg. Han är president i Kinas nationella metallföretag och kontrollerar tillgångar på cirka 40 miljarder, en arbetskraft på över 1 miljon människor och en rad börsnoterade dotterföretag i Hongkong. Men det är inget märkvärdigt med honom, säger han. Han är ju bara en av arbetarna. Han är gift med Deng Xiaopings äldsta dotter. Hon är konstnär. Och när hon ställde ut nyligen betalade en rik man 100 gånger mer för en tavla än vad hon begärde. Inte så mycket för att tavlan var så bra, men för att hennes kontakter skulle kunna bli det. Och medan Wu Jianchangs hustru målar vidare är han sysselsatt med att göra om metallföretaget till ett internationellt imperium. Men då måste han avskeda 500 000 människor och skära ner eller ta bort de anställdas förmåner. Och sen tänker han sälja ut delar av företaget. Och redan nu har statliga tillgångar för över miljarden förts över från fastlandsföretaget till dotterbolag i Hongkong. Och vem väntar där? Den stormrike Li Ka-shing, förstås. Det blev en skandal detta att kinesiska nationella tillgångar kramades ur och fördes över till kungabarns kontrollerade företag i Hongkong. Bubblan brast när ståljätten Shougang kollapsade. Det leddes av en av Deng Xiaopings gamla vänner. När Deng själv besökte företaget 1992 gav han klartecken för investeringar, lån och handel utan statlig kontroll. Och i Kinas egna budgetsiffror kan man se att nationella tillgångar för cirka 75 miljarder bara försvinner varje år. Chefen för Shougang skickade sin son till Hongkong för att expandera företaget dit. Denne slog sig snabbt ihop med Li Ka-shing, vem annars? Och så drog de båda in en annan av Deng Xiaopings söner, Deng Jifang, i det hela. Ett formidabelt partnerskap mellan kungabarn. Och så gick de på köparstråt med statliga pengar, köpte upp börsnoterade företag och pumpade dem fulla med tillgångar från moderbolaget på fastlandet.
When the acquisition was put together, there was a sell-off of some of the property assets in the companies that were acquired, and it's very difficult to know what happened to that money.
I februari avskedades chefen för Shougang. Hans son arresterades för ekonomisk brottslighet och statliga media fördömde dem för girighet och makthunger, sånt som lett till utrensningar också i andra sammanhang. Men tills vidare tycks familjen Dengs framtid, i synnerhet dess ekonomiska makt, ändå vara säkrad. Som sin far har barnen lärt sig att slåss för sin överlevnad.
This question is rather too far away from the subject.
Revolutionens barn har alltid fötts till att härska, men deras fäder kunde nog aldrig drömma om att deras regim skulle föra med sig så väldiga rikedomar. Kinas kungabarn kommer att ärva den nya revolutionen lika säkert som de har förrått den gamla.
Kina 46 år efter revolutionen.
Den 19 oktober 1995, Kina och Taiwan.
Det här är en man som leder några hundra taiwaneser i den klassiska tai chi-gymnastiken en tidig morgon i Taiwans huvudstad Taipei. Taiwan, en ö stor som Jämtland dit den gamla kinesiska nationalistregeringen under Chiang Kai-shek flydde 1949 när kommunisterna tog över hela fastlandet. Idag bor närmare 20 miljoner människor här, människor som levt under stenhård kontroll och där kontakterna med fastlandskina varit strängt förbjudna. Men efter 45 år så har det plötsligt hänt något avgörande i relationerna mellan länderna. Den kinesiske presidenten Jiang Zemin föreslår nu ett toppmöte mellan de båda länderna. Ett sådant toppmöte skulle i så fall bli första gången man träffas sedan Chiang Kai-sheks flykt. Vad är det som håller på att hända, frågar jag Bengt Tärner i Hongkong.
Det kanske är lite tidigt att läsa in allt för mycket i det här. Inbjudan var ingen, ska säga, komplett nyhet. Jiang Zemin gjorde en liknande gest vid det kinesiska nyåret i början av februari i år. Men nu framfördes budskapet i lite mer vänliga ordalag, och framförallt så kom det då efter en period här i somras då relationerna efter en lång tid av stegvisa förbättringar åter blev nästan djupfrysta. Man ska komma ihåg också att inbjudan gjordes till ett toppmöte här, att Jiang Zemin var beredd att åka till Taipei och att han inbjöd Li Denghui, den taiwanesiske presidenten, till Peking. Att den inbjudan gjordes i en intervju med en amerikansk tidning inför Jiang Zemins möte med Bill Clinton i nästa vecka. Och han ville kanske för amerikanerna markera att ilskan över att amerikanerna gav visum åt president Li så att han kunde besöka sitt gamla universitet i Cornell i USA tidigare i år, att den ilskan nu har gått över. En annan faktor kanske är att centralkommitténs femte plenum nu är avklarat. En hård politik utåt används ofta för att stärka maktpositioner i partiets inre uppgörelser. Ännu en faktor kan vara att det förestår två val i Taiwan, parlamentsval i december och presidentval i mars, och Kina ville väl sannolikt skrämma väljarna bort från de partier som öppet uttalar sig för självständighet, men fann att effekten blev den motsatta. Sen så ska man heller inte glömma bort att det finns olika krafter inne i det kinesiska maktcentrat som drar åt olika håll. Militären som är nog lite mera gåpåig och nog mycket väl kan tänka sig en invasion som Kina ofta hotar med. Medan då till exempel utrikesministeriet ofta företräder med mjukare. Och de här krafterna drar åt lite olika håll.
Men du, om det kommentarerna som vi läser nu, det är ju ändå att Taiwan möter det här erbjudandet med ganska stor misstro, vad jag förstått.
Ja, positiv misstro får man väl säga. Det är en majoritet av väljarna enligt opinionsundersökningarna ser gärna ett möte mellan de två presidenterna, men inte om de ska tala återförening. Där går gränsen. Mm. Man ska komma ihåg också att Kinas politik mot Taiwan har alltid varit baserad på, ska vi kalla den, käpp- och morotprincipen. Det har aldrig frångått. Det enda som varierar över tiden är proportionerna. Ibland är det mera käpp, ibland är det mera morot. Så när Li Teng-hui fick det amerikanskt visum, då tog Kina fram käppen. Man sköt missiler i juli, upprepat i augusti, som landade bara några kilometer från Taiwan. Och man underströk det här med ett verbalt artilleri. Den taiwanesiske presidenten var i stort sett en skitstövel som borde förpassas till historiens skräpkammare. Och nu har då Kina tagit fram morötterna igen.
Mm. Men du, vad ser man för lösning om det här närmandet skulle bli ett faktum? Ett land men två system har man talat om. Hur skulle det se ut?
Ja, det är ju Deng Xiaopings gamla Taiwan-princip som då har kommit också att tillämpas för Hongkong. Kina ställer då som ett, man har tagit tillbaka lite grann av den här inbjudan och ställer det här vanliga villkoret att Taiwan, för att man ska kunna hålla ett toppmöte, så måste Taiwan frångå sin separatistiska politik. Ett möte måste baseras på principen om ett Kina. Taiwan måste stoppa eller avstå från internationella relationer och ska säga sin utveckling mot självständighet. Samtidigt som Taiwan då hävdar att för att en återföreningsdiskussion överhuvudtaget ska vara möjlig, så måste Kina först ha uppnått en ekonomisk och politisk eller demokratisk utveckling i nivå med Taiwans. Så att det ser ju lite avlägset ut, och frågan är om de ens klarar av att mötas, de här två presidenterna.
Mm. Vi ska tillbaka till parken i centrala Taipei, där jag för några år sedan så träffade en pensionerad optiker som hette Peter Lin, som skuggboxade med sin tai chi i gryningen. Återföreningen är en väldigt allvarlig fråga, sa han, men han hoppas att Kina någon gång ändå ska bli ett namn. Ni ska höra lite.
Oh, this is a very serious matter. Yeah. Serious. China should be united one future.
Do you think so?
But I'm not sure. No, no one can tell. No. Very hard.
Very hard, säger denne Peter Lin. Hur pass ovanlig är denne Peter Lin som ändå säger att Kina ska ändå bli ett med tiden någon gång?
Jag tror att han är mycket vanlig. Alla kineser är nationalister i grunden och ser med stolthet på modernationens ekonomiska återhämtning och hur man blev har klivit in som en stormakt i världspolitiken igen. Men samtidigt ska man komma ihåg att det är nu bara 10% kvar utav taiwaneser som har rötter på fastlandet. Och utvecklingen går ju i riktning mot självständighet, politiskt och på alla andra sätt. Så att det finns hur många spådomar som helst, men man ska någonstans komma ihåg också att det hände fort i Tyskland, och det har hänt mycket annat som har skett som har verkat omöjligt. Sovjet föll, en palestinsk stat har växer fram. Så att ingenting är omöjligt, även om förutsättningarna är rätt dystra. Man ska ändå samtidigt komma ihåg att de ekonomiska relationerna blomstrar. Taiwan är en av de största investerarna i Kina, och det pågår mängder av kontakter över gränsen mellan de här två nationerna, samtidigt som den här hårda retoriken finns.
Vi får se. 1997 blir Hongkong kinesiskt. Kanske är det Taiwans tur också då. Då kanske vajar det en kinesisk flagga över torget i Taipei. Vi säger tack till Bengt Turner i Hongkong, och vi får tacka för oss här i Studio 1. Vi återkommer nu närmast klockan 16 med Studio Europa. Producent har Carlos Garat varit. Jag heter Peter Welander.
Den 2 december 1995, Kina lyckades störa och sabotera ett val i Taiwan.
I Taiwan pågår val i skuggan av den ökande spänningen gentemot Folkrepubliken Kina. Peking organiserar stora militära manövrar för att påminna väljarna på Taiwan om sin existens.
För första gången medger idag en taiwanesisk politiker att Kinas missildiplomati verkar få den av Peking avsedda skrämseleffekten.
Vi var det självständighetsinriktade demokratiska partiets ledare som idag, då Taiwans 14 miljoner röstberättigare ska välja ett nytt parlament, erkände att förra veckans aggressiva kinesiska militärmanöver gjort många väljare nervösa och att detta särskilt kunde drabba hans parti, för att det är det som står för den för Pekingregimen mest utmanande politiken. Efter ett 3 månaders lugn fylldes Taiwansundet i förra veckan åter av krigsfartyg, stränderna av stridsvagnar och amfibiefordon och luften av stridsflygplan och fallskärmsjägare som övade invasion mot Taiwan. Det var det senaste utspelet från Peking i dess växelvisa käpp- och morotpolitik mot Taiwan, tidsanpassad just för att få maximal effekt på valutgången, med syftet att skrämma väljarna bort från de partier som inte vill att Taiwan ska återförenas med Kina. Ledarna i Peking har i år demonstrerat en växande oro för att Taiwan håller på att glida dem ur händerna, med ett stegvis växande stöd för dem som vill att landet ska deklarera sin självständighet. Därför blir parlamentsvalet idag, liksom presidentvalet nästa år, viktiga värdemätare på hur väl den kinesiska skrämseltaktiken fungerar. Valet anses också vara en första riktig prövning av det regerande Kuomintangs styrka. Det är bara 9 år sedan det överhuvudtaget tillät opposition. Kinas dissidenter och prodemokratiska aktivister följer, men från helt andra utgångspunkter än kommunistledarna i Peking, också noga den politiska utvecklingen i Taiwan, som jämte Hongkong i en framtid kan tjäna som en demokratisk förebild för Kina. Bengt Turner, Hongkong.
Den 6 januari 1996, nya anklagelser mot Kina och de mänskliga rättigheterna.
Det kommer idag nya anklagelser mot Kina för att medvetet och systematiskt ta livet av föräldralösa och handikappade barn. Den här gången från den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights Watch Asia, som dokumenterat tusentals fall i den hittills grundligaste undersökningen som gjorts. Undersökningen bekräftade en skräckskildring som gavs av den omdebatterade brittiska tv-filmen om Kinas oönskade barn som visats i Sverige.
Tusentals oönskade barns död genom misshandel eller försummelse i Kinas barnhem indikerar, enligt en av USA:s mest ansedda människorättsorganisationer, en humanitär katastrof av långt värre omfattning än vad som framgått av tidigare rapporter om Kinas övergivna eller handikappade barn. Enligt Human Rights Watch Asia är dödstalen i de kinesiska barnhemmen nu så höga att en majoritet av barnen aldrig kommer levande därifrån. Dessa hem för oönskade barn beskrivs som dödsläger där barn systematiskt, med rapportens ord, på löpande band berövas livet genom att medvetet svältas, lämnas att frysa eller att uttorkas. Enligt rapporten är en grotesk effekt av landets befolkningspolitik i förening med en kulturell olust över fysiska eller mentala handikapp. Human Rights Watch Asia grundar sin 331-sidiga rapport på officiell statistik, besök på institutioner, intervjuer, fotodokumentation, men framförallt på vittnesmål från en nu landsflyktig kinesisk läkare. Rapporten kan till skillnad från tidigare uppgifter som av och till cirkulerat sedan slutet av 80-talet om de kinesiska dödshemmen redovisa de medicinska personliga journalerna för hundratals barn som under 4 år dog i ett barnhem i Shanghai. Journaler kompletterade med foton som smugglas ut av en avhoppad kinesisk läkare vars vittnesmål antyder att de kinesiska barnhemmen är långt värre än de som efter Ceausescus fall avslöjades i Rumänien. Den kinesiska regeringen, alarmerad över att än en gång utsättas för internationell uppmärksamhet över hur landets oönskade barn behandlas, utfärdade igår en omfattande dementi. Regeringen hade omsorgsfullt, sa den, låtit undersöka de påstådda förhållandena och som väntat funnit anklagelserna grundlösa. Bengt Turner, Hongkong.
Och ett nytt Taiwan-visum till USA orsakar också problem.
Trots hot från Kina har USA beviljat Taiwans vicepresident transitvisum för ett tillfälligt uppehåll i Los Angeles på hans resa till Guatemala. Kina vägrar att erkänna Taiwans självständighet och hotar med diplomatiska åtgärder om USA ger visum åt vicepresidenten. I somras gjorde Taiwans president ett privat besök i USA och det ledde till en kris i förhållandet mellan USA och Kina.
Och USA kan komma att utlämna en flykting till Nordirland. Det är innebörden av ett utslag i en federal domstol i San Francisco. Flyktingen, den 41-årige Jimmy Smith, har anklagats för att vara IRA-medlem. Han rymde för snart 13 år sedan från ett fängelse i Nordirland där han avtjänade ett 20-årigt straff för mordförsök. Smiths advokat ska nu försöka få fallet prövat i USAs högsta domstol.
Den 16 januari 1996.
Kina har infört begränsningar för alla utländska nyhetsjournalister. I ett dekret beordras alla utländska nyhetsförmedlare att låta sig kontrolleras av den officiella nyhetsbyrån Nya Kina. Avsikten med kontrollen sägs bland annat vara att säkerställa den kinesiska nationens suveränitet, som det uttrycks i dekretet.
Den 24 januari 1996.
I lördags avrättades 20 våldsbrottslingar i staden Nanjing i Kina. De arkebuserades, som det heter när man skjuter folk i lagens namn. Domarna förkunnades vid ett massmöte, skriver tidningen i stan. Och det var den största massavrättningen där sedan 1983. Är det så här som det går till när dödsdomar förkunnas och genomförs i Kina, Anita Klum, som ordförande i Svenska Amnesty?
Ja, det är väldigt vanligt att det går till på det här sättet. Inte minst inför det kinesiska nyåret eller inför större evenemang då man liksom vill rensa ut alla de brottsliga element som finns. Och det är inte bara så att man avrättningarna utförs ju också offentligt. Och sen har man ibland vissa kampanjer för vissa utvalda brott som man också då dömer folk till och inte minst till döden då.
Så man radar upp de här 20 och så inbjuder man folk att komma och titta och så skjuter man ner dem.
Ja, avsikten är ju att det ska ha en avskräckande effekt. Men enligt information som vi har och siffror som vi har kunnat ta fram så har det på intet sätt blivit den effekten. I vissa provinser har till och med brottsstatistiken ökat efter vad vi har sett.
Hur många avrättningar är det på ett år i Kina?
Ja, det är lite löjligt att nämna den siffran därför att mörkertalet är så stort. Men 1994 så kunde vi räkna 2050 avrättningar. Men det är också så att den här statistiken är inte tillgänglig. Därför att jag tror det var i början av 90-talet som Kina sa att den inte var offentlig eftersom man antog att den användes för att misskreditera Kina.
Så att de släpper inte ut några uppgifter?
Nej, det finns ingen offentlig statistik.
Utan ni gör egna beräkningar?
Ja, vi får ju rapporter från olika håll och vi försöker då samla ihop de här rapporterna och göra en bedömning. Och vi går ju inte heller ut med siffror annat än de vi kan stå för, men vi säger samtidigt att det är större, att antalet är förmodligen väldigt mycket större.
Vad är det för brottstyper som leder till dödsstraff?
Ja, det kan vara allt ifrån bilstölder till narkotikabrott till, och inte minst nu då eftersom den ekonomiska sektorn växer i Kina och ekonomi blir allt mer betydelsefull så är ekonomiska brott någonting som man kan dömas till döden för.
Och syftet är hela tiden att statuera exempel?
Ja, att avskräcka människor från att begå brott. Men också för att det finns ju också de som anses vara misshagliga för den kinesiska regeringen, om man så får uttrycka det. Dissidenter, till exempel de som Himmelska fridens torg, de som gjorde uppror då och så vidare. De som är relaterade till dem, det finns ju fortfarande de som sticker upp huvudet och vill göra sin stämma hörd och de slås ner obönhörligt.
Då handlar det om politiska brott?
Det handlar om politiska brott också. Och religiösa brott också för den delen. Därför att det finns till exempel en katolsk kyrka som är kinesisk. Och så finns det de som anser att man ska ansluta sig till den katolska kyrkan i Rom. Och de bestraffas hårt.
Finns det någon opinion i Kina som tycker att det här är grymt omänskligt och att man borde ha en humanare strafflag?
Ja, det gör det. Och inte minst så upptäckte vi det i samband med förberedelserna för FN-konferensen om kvinnors mänskliga rättigheter före och efter. Även de bestraffas ju obönhörligt. Och människorättsaktivister sätts i fängelse och döms till långa fängelsestraff.
Så det är en opinion som har svårt att göra sig hörd?
Den har mycket svårt att göra sig hörd.
Tack Anita Klum i Svenska Amnesty.
En rapport den 1 februari 1996.
Nordvästra Kina har drabbats av de värsta snöovädren på 40 år. Enbart i provinsen Qinghai har 17 000 människor isolerats från yttervärlden, rapporterar nyhetsbyrån Nya Kina. De kinesiska myndigheterna har släppt ner tonvis med livsmedel och andra förnödenheter för att lindra nöden i de värst drabbade områdena.
Den 4 februari 1996.
Antalet dödsoffer efter jordbävningen i Yunnan-provinsen i Kina igår har nu stigit till minst 210, det uppger myndigheterna. Antalet allvarligt skadade är minst 4 000. Jordbävningen uppmättes till 7,0 på Richterskalan.
Kina har bett om hjälp från utlandet för att klara av räddningsarbetet efter det svåra jordskalvet igår natt. Minst 220 människor dödades, över 14 000 skadades och flera hundratusen har blivit hemlösa på grund av skalvet som mätte 7,0 på Richterskalan. Flera efterskalv har ägt rum och därför är det svårt att leta igenom ruinerna efter flera överlevande.
Den 4 februari 1996, Kina och vapnen.
Vi går vidare österut. Kina har inte så mycket vapen som västvärlden verkar tro och den militära utrustning landet har är mycket omodern. Där visar en ny rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Forskaren Bates Gill ligger bakom rapporten.
I think what most people are concerned about is China's sheer size, but if we look carefully at the kinds of weapons that China is deploying, we begin to see that there are all kinds of problems that China is facing, trying to close the gap between the sophistication of its weapons and the sophistication of its neighbors.
Vi i väst har en mycket överdriven bild av Kinas militära kapacitet, säger Bates Gill. Den där rädslan handlar nog mest om att Kina är ett så stort land. Men tittar man närmare på den militära utrustningen så inser man att Kina ligger långt efter sina grannländer, säger Bates Gill, som bott och arbetat flera år i Kina. Gill konstaterar i sin rapport att Kina har lyckats utveckla ganska avancerade system när det gäller kärnvapenteknologi och raketvapen. Men som helhet är Kinas försvar gammalmodigt, säger han.
Most assessments suggest that China's current deployed weaponry, just taken at face value, is probably 15 to 20 years in sophistication behind that of, say, the United States or the Soviet Union.
Kina ligger 15-20 år efter USA och forna Sovjet när det gäller militär utveckling, säger Bates Gill. Och för att Kinas försvar ska kunna moderniseras så krävs det utländsk medverkan. De senaste åren har Israel och Ryssland levererat vapen till kineserna. Men amerikanska och europeiska vapentillverkare har helt vänt ryggen åt Kina efter att demokratirörelsen brutalt slogs ner på Himmelska fridens torg 1989. Vapenhandeln med omvärlden är alltså begränsad och den inhemska vapentillverkningen är inte heller så stor enligt SIPRIs rapport. Visserligen har Kina tagit stora kliv framåt ekonomiskt sett, men det har inte gynnat vapenindustrin. Tvärtom. De duktigaste ingenjörerna har sökt sig bort från vapenindustrin och flyttat till mer välbetalda jobb inom den privata sektorn. Och det här har lett till att Kina just nu bara utnyttjar en tiondel av hela sin möjliga vapentillverkning enligt SIPRI.
Gina Lindberg.
Den 7 februari 1996.
Kina ska inleda ännu en stor militärmanöver nära Taiwan. Just nu är läget mellan Kina och Taiwan mer spänt än på länge. Peking misstänker att Taiwan är på väg att överge tanken att de båda länderna egentligen hör ihop och svarar med vapenskrämmel.
Kina kommer att invadera Taiwan i vår, säger allt fler oroliga och uppjagade röster i Östasien. Det är rykten, gissningar, men också höga politiker bekymrar sig.
I'm concerned about the military build-up that's going on in China today. I do not see this as a threat yet, but I am concerned about it.
Om ett par dagar väntas Kina börja en militärmanöver nära Taiwan. Ungefär som den här i höstas, när flotta och flyg övade helt nära Taiwan. Så gör Peking klart att man aldrig frånsagt sig rätten att ta till våld för att återförena Taiwan med moderlandet. En princip som premiärministern Li Peng påminde om för bara några dagar sedan. En annan uppvisning nyligen gjorde klart hur Kina tänker slå ner eventuellt motstånd i Hongkong, som blir kinesiskt om drygt ett år. En uppvisning med adress till Taiwan också. Och kanske också andra grannar. Kina gör anspråk på Spratlyöarna långt söderut, där det finns naturrikedomar. Det finns bara ett Kina, det har båda regeringarna sagt i årtionden. Kommunisterna vann Kinas inbördeskrig 1949 men lyckades inte driva bort nationalisterna från Taiwan. Vid några tillfällen på 50- och 60-talen bombarderade Kina några taiwanesiska småöar. Men i övrigt bedrevs kampen där med propaganda, via ballong eller högtalare. 90-talet har inneburit avspänning.